Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Välkomna till podcasten Håller den podden där vi tittar på en gammal film. Vi gillar det förut och uppstår så hör han fortfarande håller. Jag heter Martin Solby, här är Erik Broström.
Rolling with the homies.
Och här är Ola Orell.
Hej.
Och här är Fanny Agazzi.
Hej.
Hej. Holy shit, you guys have coke? Vi har sett Clueless från 1995 i regi av Amy Heckerling och manus av Amy Heckerling med Alicia Silverstone, Stacey Dash, Brittany Murphy, Paul Rudd med flera.
Mm-hmm.
Det var länge sedan det här va?
Det var extremt länge sedan. Jag var faktiskt lite osäker på om jag hade sett den i sin helhet.
Ja,
och sen när jag såg den så sa jag, jo men det har jag. Men det var väldigt länge sedan. Det här är typ en sån film. Så här, det här förhållandet har normala människor till filmer.
Mm. Jag har inte sett den sedan den kom.
Ja, jag börjar förstå hur det är. Nu, jaha, det är så här det är.
Vad innebär det när du har ett normalt förhållande?
För att annars så kan jag filmen typ utan till.
Nej, men jag vet. Ja. Men vad innebär det? Liksom, vad är det för att den var 3 av 5 när du såg den? Hur var det när du såg den?
Men grejen att det här är... Det här kanske vi kommer in på, men jag anser inte att den här filmen är till för mig. Jag anser att det här är en ganska chickflickig flick. Så att jag tror att när den här kom 95 så var jag 14 och den här var inte på min radar. Det här var inte min sorts film. Jag såg Nicolas Cage i Con Air typ. Mm. Det var det.
Jag förstår vad du menar. Mm. Det blev ett jättegenomslag för den här filmen, om jag inte minns fel. Men det var ju inte en film som en 19-årig kille som jag var då var så. Det här är min grej.
Nej.
Det var det här Spice Girls och
Buffalo Tjänger.
Ja, det var the Big Three 1995.
Ja, det är lite olika tid.
Ja, det kanske det.
Åldrar på dem.
Ja, okay, ja.
Nah,
men då Spice Girls är väl här någonstans.
95 var verkligen Spice Girls.
Ja, det är väl ish.
Jo, men Clueless var väl för något äldre en Spice.
Ja, du menar att demografin var annorlunda. Ja, ja, okej. Okay. Ja, det kanske. Nej,
jag tänker på kulturellt genomslag för unga tjejer.
Ah, ja,
Då tror jag att den här var en av de stora.
Jag tänker också att även 10-åriga tjejer ser den här eller.
Ja, jag pratade med Mi när jag skulle hit och sa vi ska se Clueless, hon bara, "Åh, det var den och det var Dirty Dancing." Mm. Hon var helt såld på den här när hon var 12, så det låter rimligt.
Ja, jag var ju 10. Jag minns inte att jag förstod så himla mycket, men jag tyckte alla var väldigt fina. Mm. Så jag tyckte, men jag förstod nog, jag hade nog hellre sett något som ja, där det var, jag förstod inte så himla mycket.
Men var det här en film du såg om som en favorit, eller var det bara att du såg den en gång och bara jaha?
Nej, men sen såg jag om den när jag var kanske 14. Ja. Och då relaterade jag mycket till de som var lite mer alternativ. För att, alltså, jag växte ju upp på ett sånt här ställe, tyckte jag.
Okay.
Där de var så här tjusiga. Men så jag tyckte ju att jag skulle vara mer fattig. Det är gänget liksom.
Vilka är de alternativa? Liksom. Är det killen med skate?
Är det väl Breckin Myers, Travis?
Alternativ. Ja.
Han är otroligt alternativ.
Det är lite som de alternativa i original Jane Austen, att det skymtar förbi någon tjänare. Liksom.
Ja, för det här är ju en direkt kopia på Emma, Jane Austens drama, läste jag.
Ja.
Alltså
ja.
Det är nästan exakt samma story.
Visst kom den med Gwyneth Paltrow typ i samma veva? För ja. Den minns jag också bilder. Jag minns bioannonser i DN på både den här och M.
Ja. Stort Gwyneth Paltrow-face bara, va?
Och en tekopp.
Ja.
Och en tekopp.
Ja, hon så här, jag har ju
kollat upp detta lite eftersom jag hade så dåligt samvete för att jag överhuvudtaget inte kände till den här filmen. Det var så lite på min radar. Jag har ändå noterat Spice Girls och några andra tjejer. Det här aldrig talas om.
Nej. Och vad var din slutsats då?
Min slutsats var, jag var bara så här, jag kanske borde liksom gräva lite i Jane Austen säcken tänkte jag då, för att ha någonting.
Har du
att komma
en Jane Austen säck?
Nej, jag tänkte skaffa mig den snabbt. Men sen så insåg jag när jag började kolla på Emma, så blev jag rädd att jag skulle blanda ihop olika versioner, så jag blev lite så. Men det finns mycket riktigt en från 96, året efter, med Gwyneth Paltrow. Det finns också ett engelskt, en TV-film från samma år, som alla har försökt haka på Emma trenden, eller också var det bara mycket Jane Austen på 90-talet.
Mm. Jag tror det, var det inte då när Pride and Prejudice?
Ja, med Colin Firth och Hugh Grant var väl en stor grej också. Ja. Var det lite tidigare till och med kanske?
Det fanns ju tagit mycket kostymfilmer på 90-talet, vilket det på ett sätt vis gör nu också, fast tv-serier. Men det var ju stort med sådana kostymdramer för lite mer kvinnlig publik kanske.
Ja. Det kändes som att Anthony Hopkins kom ut med kanske en sån om året.
Ja.
Ett tag.
Med kostymdramer? Jag var höstlegender och återstoden av dagen. Precis.
Det bara kom.
Ja. Jane Austen fick vara med i det. Men jag ska också säga att Emma är ju aktuell nu, för att det finns en på Netflix alldeles ny Emma med hon från Queen's Gambit.
Anna Taylor Johnson kanske hon heter. Någonting sånt.
Någon gång ska jag lära mig det ifall hon fortsätter vara med i allt.
Jag hoppas jag inte gör bort mig när jag säger att hon heter Anna Taylor Johnson.
Så länge är fortfarande tjejen med ögonen från Queen's Gambit.
Hon med brett mellan ögonen.
Ja.
Schack-tjejen.
Schack-tjejen med Joy. Ögonen.
Joy tror hon heter efter.
Joy kanske hon heter, ja. Ja. Så jag Johnson, fan då.
Ja, var det jag som säger sköldpaddan? Ja.
Sköldpaddan? Ja. Varför var jag berätta?
Nej, det
är... Jag började titta i alla fall lite grann på den och lite grann på Gwyneth Paltrow. Och mitt intryck är att... heter hon sköldpaddan tjejen?
Den nya i Netflix.
Ja, sköldpaddan tjejen. Det känns lite roligare, hände mer visuellt.
Men sköldpaddan är rätt kul, va? Ja, hon är ganska uttrycksfull, fast hon är ganska...
Ja, är det du som har Gwyneth Paltrow hat? Jag kommer inte ihåg vem det är du hatar.
Ja, det är jag.
Just det har vi avverkat i Seven. Ja.
Fruktansvärd människa.
Ja.
Ja, nej, men hon är väl inte särskilt begåvad, va?
Vem, Gwyneth Paltrow? Ja. Jag tycker hon får lite en bad rap. Jag är ingen försvarare av Gwyneth Paltrow.
Nej, det låter lite så nämligen. Men det kanske jag som
Nej, men jag tycker, visst, jag fattar varför man stör sig på henne. Jag fattar också att man kan bara låta det vara. Men hon är väl inte liksom... Hon gör sitt jobb i Marvel-filmerna, för hon behöver inte göra så mycket.
Nej, men hon är ju med i lagom liksom mängd där också.
Ja,
hon har väl kanske 90 sekunder effektiv tid i den filmen, och det är så mycket Gwyneth Paltrow man behöver.
Ja, men lite sån fit tvål, men inte för mycket.
Alltså, för en kompis så han säger ibland så här: "Åh, men fan, att du hatar Gwyneth Paltrow och Lena Olin. Är inte det kvinnohat då? Är det inte kvinnohat du sysslar med nu då?"
Nej, vilken intelligent kommentar.
Nej, men det är bara för att jag ofta säger kvinnohat när folk säger att de inte gillar vissa tjejer.
Men att man inte gillar en person är inte...
Men jag måste säga att Gwyneth Paltrow, det att inte gilla henne... Okej, Lena Olin, kanske lite kvinnohat där, för hon är sån jävla kvinna med Q. Mm. Men liksom, Gwyneth Paltrow, det är fan en akt av kvinno... bevarande att hata henne.
För att
alltså hennes karaktärer, det är oftast de största stolpskott.
Ja, men är det det då? Är det det? Jag vet inte
just Emma, det har jag inte sett.
Nej.
Jag undvek den då.
Problemet är att hon ger kvinnor dåligt rykte. Är det
ja, ja, hon drar skit med mitt kön. Alltså det hon säger i Marvel, det hon säger i den Robert Downey Jr. filmen då, det är: "Vad är det här?" Och han säger: "Det här är en dörr."
Ja.
Sen är hon en bekänt.
Mm. Ja. Jag tror du sammanfattade Iron Man.
Ja.
Hon har ju också ett väldigt... hon borde inte spela kostymdramer, som det var någon som sa om Ben Affleck också.
Ja, just det.
Ben Affleck shouldn't be allowed to play period pieces. His face looks like it's seen on iPhone.
Ja.
Um, Så samma sak tycker jag med Gwyneth Paltrow. Hon har ett modernt face, hon har ett 90-tals face. Hon kan inte spela 1850.
Jag tyckte av de minuterna jag såg så tyckte jag hon funkade bra i filmen. Men dem så fick jag, det kändes... man får bara en vibb. Man tittar på 10 minuter av en film och så får man en vibb att det här är inte lika snyggt och genomtänkt.
Nej.
Sen tyckte jag att både den gamla Emma från 90-talet och den nuvarande Emma är lite för mycket sådär filmmusik och stiliserat på något sätt. Men det är liksom på gott och ont.
Jag såg faktiskt den nya Emma. Vi såg den här. Det var mitt i pandemin. Så vi ser ju här den här fina bioskärmen, så vi har lite bio här då. Jag tyckte den var bara så här intetsägande.
Ja, men jag fick intrycket att båda var lite så.
Ja, okej. Okay. Det kanske är Jane Austens fel, för det händer ju ingenting. Och det är kanske min poäng som vi kan komma in och tillbaka till den här filmen. Det händer ju nästan ingenting.
Nej.
Det är ju en, alltså det är ju en chick flick genre och lite det där att man ska välja mellan olika män är ju handlingen ibland.
Yes. Men det finns inte direkt något som står på spel någonsin.
Ja, hennes betyg står väl lite på spel.
Det gör det inte.
Det gör hon ju.
Ja, men det gör det ju inte, för att hon är ju redan, hon har självförtroende i början att hon kan snacka upp sitt betyg.
Ja,
hon
men...
gör det. Ja. Slut på den storyn. Ja, alltså det är inte direkt att det är,
hon... Nej, men det är ju för att etablera, så här brukar hon göra, men sen går ju inte det alltid. Går ju henne emot lite.
Ja.
När hon försöker styra och ställa med folk.
Jag tror att handlingen är ju det är en sån kärleksdrama där man väljer mellan olika män och där det är, i det genomsnittets fall så är det viktigt för att de gifter sig och sen är det viktigt för resten av livet.
Men
det är ju en ovan här. Nu är jag lite, känner jag lite, nu ska jag inte skicka det för fan, det är bara för att du så här, nu får kvinnan berätta hur det är. Jag bara kör istället. Men jag tänker mig att det är en lite mer typisk kvinnogenre. I en mer mansfilm så finns det en romantisk subplott. Och det är ganska tydligt vem den tjejen är. Och sen handlar det lite grann om att imponera på henne. Kvinnoplotten är lite mer, det finns lite olika män. Och vem av dem är den rätte?
Ja, men
och så visar det sig att det var han som var här intill mig hela tiden som var den rätte som jag inte såg.
Not my stepbrother.
Nej, men om vi säger så här. Om vi sammanfattar den här filmen, för vi har inte riktigt dragit igenom handlingen, så handlar det om en ung kvinna på 16 år som heter Cher. Hur fan säger man?
Samma som sångerskan i alla fall, va?
Och hur säger man det?
Cher.
Typ som att dela. Ja, Cher.
Eller bara när man är kär.
Ja, men det här handlar om Cher som är 16 år och ska liksom ta sig igenom skolan och leta efter kärleken, och hon vill absolut inte dejta någon från high school. Det är väl det som är grejen.
Grejen är väl att hon gillar att styra upp andras liv.
Ja, och det är väl själva plotten i Emma också, att hon gillar att liksom styra på hovet eller liksom så här. Ja,
så det finns den där grejen, jag är den där tjejen som gillar att styra upp andras liv, men jag har ingen koll på mitt eget, är väl den lilla.
Ja.
Nej, hon som den där lilla i Game of Thrones.
Arya.
Nej, den lilla killen.
Han är en kortväxt.
Alltså han.
Jaha.
Tyrion. Tror
du mina prinsen som bara mördar folk?
Ja, jag tänkte Godfrey eller vad heter han?
Inte den unga utan den lilla, den fysiskt lilla.
Ja. Okay.
Den korta som inte kan dra före.
Det skulle kunna vara en analys.
Vadå?
Nej, men alltså såhär, vad Cher i Clueless och Tyrion Lannister har gemensamt.
Vad har de gemensamt?
Nu måste jag få dem att tro att det var deras idé.
Mm. Exakt så. Ja, men det är handlingen, och det är väl det som är lite grejen, att så här, om man tar henne som en protagonist, och sen kanske det är så med såna här filmer att det inte behöver vara djupare än så, men hon mår bra, hon mår lite sämre och sen mår hon bra igen. Till och med det som kan bli en konflikt, som blir en liten konflikt med när Brittany Murphy kommer in och blir den populära, så är det går över väldigt fort, gör inte det? Det är, hon bara, ja, du är bara en oskuld som inte kan köra bil, och sen så är de, skiljs de åt i 5 minuter och sen är de kompisar igen.
Ja, men ja. Visst är det lite en parodi på John Hughes alltså filmen, alltså de här high school-genren generellt också.
Ja, är det? Det kanske, det vet jag inte.
För det är väl beskrivet som en, inte en parodi, vad heter det andra?
Pastisch?
Nej,
satir!
Ja. Att den är satirar över den typen av film en del.
Ja, den gör väl det, fast den är väldigt så här kärleksfullt på något sätt. På många sätt är det väl bara att man har liksom, som att man har gjort en sån mashup på Jane Austen och någon slags lite så high school, kanske så här Beverly Hills, ja, Melrose Place. Man har blandat det, ja. Jane Austen och typ, jag har inte sett så mycket av dem, men jag tänker hur de är. Mm. Och så blir det här resultatet, vilket är rätt festligt, för det är ändå rätt konsekvent gjort. Den ber liksom inte om ursäkt för att, nej, den har lagt Jane Austen i.
Nej.
Ja, men det jag menar med också att den är en sån att den liksom är väldigt medveten. Det är ju väldigt medvetet, ja, att hon är väldigt rik och väldigt bortskämd.
Oh ja.
Och väldigt liksom sådär. Det är väldigt medvetet att hon inte har koll på var hennes städare kommer ifrån.
Ja, det finns en sån såhär, väldigt ironisk distans i det någonstans hela, jo, tiden, och man leker med det. Men det gör, tycker jag det gör Jane Austen också, av det jag sett. Alltså att det finns en ton, det ska vara lite såhär ironiskt,
ja,
hela tiden i det.
Ja, men för jag hörde att någon skrev den, Emma, nu har inte jag läst eller sett den, för att jag tål inte kostymdrama, jag vet inte. Ja, Game of Thrones, det var där liksom, det är gränsen för min del. Men i alla fall, nej, okej, den där andra vi såg i Skottland, skitsamma.
Braveheart,
ja.
Den vi såg i Skottland.
Nej, men det är väl lite kostym.
Jag tycker det är så annan genre. Jag förstår inte hur man kan, nej, såg Jane Austen utifrån att Braveheart inte var så bra.
Nej, jag såg inte Jane Austen. Jag bara sa, när hon skrev Emma, ja, så läste jag nu på Wikipedia, så mycket vet jag, att hon skrev medveten om att så här, det är ingen annan än jag som kommer gilla den här karaktären, som är huvudkaraktären då.
Hon skrev åt sig själv, kan man säga.
Ja, hon är lite bortskämd och tror att hon kan styra och ställa med folk liksom.
Mm. Jag upplever att regissören har en kärlek till huvudkaraktärerna som kanske inte hade funnits om det hade varit en annan regissör. För hon, nej, skrev och regisserade den här, va?
Ja, precis. Ja, ja.
Och det hade liksom någon snubbe satt klona i den här filmen, så hade han ju liksom drivit mer med, alltså jag tror att det hade blivit en kallare kanske bild av förmodligen.
Ja. Och kanske också att den snubbe hade varit räddare för att göra en ändå så pass osympatisk tjej.
Mm.
Att hon får ha de bristerna hon har, ja, och att, precis, man inte skäms för det. För det tycker jag är en styrka, att hon är ganska genuint ytlig. Hon behöver inte ha den där scenen då hon ska visa hur smart hon är eller att hon ska ha ett yrke, utan nej, vi skiter i det. Nu är det inte det det handlar om. Det handlar om att hon är en ytlig överklass tjej. Det var, kör det racet.
Den första trivian som kom upp på IMDb var att Alicia Silverstone visste inte hur man skulle uttala Haitians.
Ja.
Men regissören sa till liksom alla runt om att så här, rätta henne inte. För att hon tyckte att det var adorable.
Ska vi lyssna lite på det?
Ja, de har något, det är någon debatt i skolan, va? Är det inte det?
Precis.
In America. Amber will take the card position. Cher will be pro. Cher, 2 minutes.
So, okay. Like right now, for example, the Haitians need to come to America. But some people are all, what about the strain on our resources? But it's like, when I had this garden party for my father's birthday, right? I said RSVP because it was a sit-down dinner. But people came that, like, did not RSVP. So I was, like, totally bugging. I had to haul ass to the kitchen, redistribute the food, squish in extra place settings. But by the end of the day, it was like, the more, the merrier. And so, if the government could just get to the kitchen, rearrange some things, we could certainly party with the Haitians. And in conclusion, may I please remind you that it does not say RSVP on the Statue of Liberty. Thank you very much.
Nej, mic drop där tycker jag.
Ja, jag tycker det. Det är så roligt att den roliga detaljen är att alla börjar applådera också, att, så här, ja, att hon säljer det. De är helt ointresserade av vad hon säger, och sen var typ så här, you cannot put an RSVP on the Statue of Liberty. Alla bara, yeah!
Let's här, make America supportive. Great again.
Ja, men det är så här, supportive class liksom.
Ja, hon är också så där, hon är popular, ja, och det är, hon, ja, kan glida på
hon
det.
Ska ha det liksom.
Fast de är ju fortfarande, ja, helt ointresserade när hon pratar.
Ja, ja,
så det är ju fortfarande liksom som en rolig...
Det är bara person och inte argument.
Men det är rolig ton liksom.
På så här, du bara sälj det med, ja, en mening, så kommer alla applådera. Ja,
den populära är klar, nu ska vi applådera.
Ja,
det är rolig.
Jag gillar dig.
Det är väldigt kul. Alltså sådana små grejer är ju fantastiska. Att hon säger Haitians, alltså, mm, det är ju väldigt roligt.
Ja. Men sen tycker jag också att det är ganska talmässigt. Alltså jag håller med henne lite här. Jag tycker att det var ett oförtjänt betyg. Jag tycker att han var lite orättvis. Jag tycker att det var ett jättebra tal och hon tog ner det på en nivå som alla förstod.
Ja, men vad förväntar du av en 16-åring? Hur ska du nå ut till de andra 16-åringen om du inte tar ett Beverly Hills-exempel som alla kan relatera
nej,
till?
Nej, det är ju ett dilemma, för man vill ju, om man är så här, man skriver det i manuset så vill man ändå ge någon poäng med talet, att man vill inte... Ja. Och då gör man ett lite för bra tal.
Nej, jag köper det. Jag köper att hon är smart och hon vill göra rätt. Men hon är fortfarande lite för lat.
Ja,
och bortskämd, så hon skiter lite i skolan.
Men alltså, det här är ju liksom en sån här skola med liksom välbeställda barn. Och kanske ställer högre krav än så här helt enkelt. Att du borde ha läst på. Liksom. Du kan inte bara köra lite grejer som låter bra. Jag vill att du... Nej. Strukturera ditt tal efter vad vi har läst.
Och kanske, men det är ändå så här 16 år i en skola i Beverly Hills. Vad har han för kriterier? Nej, hur kan han ha de principerna kvar om han är lärare där?
Ja, nej, men jag tänker att det är så att man vill både ge henne ett underhållande tal som hon håller, men man vill också signalera att hon inte gör sitt jobb. Och det blir ett dilemma, men man får bara acceptera det.
Ja, vad är det hon får för betyg?
Är det inte så att han är typ 37 år gammal eller någonting?
Skådespelaren?
Nej, alltså att eller de säger rollen. I filmen.
Att han är 37?
Ja.
Fan.
För att alltså, jag menar, i så fall så kanske han är den här läraren i Beverly Hills som efter varje lektion bara kulturskymning och bara sliter sitt hår. För han ser ju ut att vara i pensionsålder.
Om hans karaktär är 37, då kräver jag en spin-off på den där. Så jag vill veta vad som hände.
Nej, det är mycket frisyrer som händer. Det är ju Alfons Åbergs pappa som spökar liksom.
Ja, just det, han är också så här skrämmande ung, är han inte?
Enligt uppgift så varierar det lite, men det finns någon sån.
Han ska vara typ 35 eller något. Ser ut som en 50-årig gubbe med pipa.
Det är mycket frisyren och pipan liksom.
Ja, det är väl det. Ja.
Tofflorna.
Ja.
Toffler, pipa och skallig.
Sticky. Sticky, tror jag.
Där har vi det.
Ja.
Jag tror att det var fler som skrev, inte bara Amy Heckerling, och de satt med i Beverly Hills klassrum för att få the flavor of the students.
Aha.
Oh,
det låter lite som en sån, jag kom att tänka på när vi såg Breakfast Club och vad heter han, Judge Nelson heter han, va? Som försökte infiltrera high schools, du vet. Ja, gå in och försöka vara så här: "Hey, you got some pot?" Du vet, så här, ja. 21 Jump Street varning som misslyckades liksom. Ja. Känns lite så här också, att så här, hur ska ni få en rättvis flavor of the students om ni sitter där? De kommer inte bete sig exakt liksom.
Nej, man måste nog sitter så. Så här, en hel grupp, liksom studiegrupp, 12 stycken från Hollywood, så här, filmbolaget, och bara sitter och gör anteckningar
på allt som sägs och görs.
Nej, det måste vara lite, mer smoothare än så.
Lite mer dolda kameran.
Man kanske kan få en känsla för vilka de är ändå, bara genom att se dem.
Ja, definitivt.
Ja, så är det ju. Alltså,
jag gissar att kläderna var, liksom, även om de har dragit upp volymen väldigt mycket och gjort det väldigt mycket till... liksom, att kanske driva lite mer, så måste jag ha någon grund i det modet just då, precis där. Alltså jag kan inte tänka mig att de har tagit det rakt ur luften.
Nej.
Jag hörde att den var trendsättande också, alltså modet i den sen spreds vidare till...
Det var mycket, alltså snacket blev ju också ett lingo liksom, efter ett tag. Att, så här, att någon är en Baldwin är att någon är jävligt snygg efter familjen Baldwins.
Det tyckte jag var jättefint.
Ja, he's a regular Baldwin typ. Mycket så att de hade, det var en bok, eller så här, en pamflett kanske som släpptes, som hette How to Speak Cluelessly, som var ett lexikon av massa termer som användes här, som liksom tonåringar tog till sig just då. Under en kort tid.
Ja, men jag tänker att här, alla de här liksom, kläderna och tekniken och snacket. Jag minns ett litet ett stycke från vad heter Nick Hornbys About a Boy. Eller, kan det vara den? Eller så var det någon annan film när det är en ung pappa som eller en pappa som har en son. Som är, och så är det någon annan pojke som går i samma klass, som är så här den coola killen i skolan.
Aha.
Och det var någonting de ska, så, hans pojkrum skulle beskrivas, och då var det så där att just så här, alla de senaste så här, de hetaste popartisterna, planscher på väggarna, grejer, teknik i det rummet, och han sa typ så här, skulle man, jag tror att om en socialantropolog skulle gå in och så här, i framtiden och titta in i det här rummet, så skulle han kunna pinpointa den här pojkens rum på typ så här 3 månaders fönster liksom. Så bara, det är precis, ja men det här var april 1995.
Just det.
Var liksom, det var så jävla, ja. Och jag kan tänka mig att så här, det här måste ha varit pinpointat på samma sätt.
Säkert, det tror jag, absolut.
Den, även om grejerna kanske inte fanns som så, hennes, du vet, klädkoordinationsdator,
ja,
fanns säkert inte. Nej. Men jag tror att allting annat runt om.
Den, det, det är mitt starkaste minne från tonåren, kommer jag ihåg, eller från 10-årsåldern.
Var det datorn?
Ja, den där datorn.
Ja, i filmen. Ja, ja,
klicka fram, det såg så jävla bra ut.
Ja, det känns ju väldigt high tech och så här, oh, vad rik hon är. Mm. Som sitter och touchscreen liksom. Ja.
Är det alltid så att folk vill se så här, överklass på film och tv-serier? Eller går det i trender? För det känns ju att det finns så väldigt många sådana. Dels bara om jag tänkte på nu med liksom Beverly Hills och det där, och Sex and the City var ju också det, eller Gossip Girls, eller, men innan dess var det ju såhär Dallas och sådana där.
Ja, men jag tror förut...
mer så än en underklass i alla fall, och mer så i USA än i Europa.
Ja.
I Europa har väl alltid varit lite, anses lite fint att det ska vara så diskbänksrealism och sånt.
Ja, i alla fall Storbritannien har ju lite genre av att nu ska vi ha ännu en diskbänksserie. Ja. Och Sverige har väl också haft den
här... Men de
har
ju också alla aristokratiska
kostymfilmer. Ja, de har mycket sånt
de
också.
De har ju mycket.
Ja, det är sant. Klass. De frossar fan i det. Men det, Sverige känns som att det är sån här varuhuset-ideologi.
Nej, men i Sverige... Vi har haft både. Vi har haft varuhuset, vi har haft rederiet och Svensson Svensson. De är ju fan brevbärare. Alltså.
Men det är också...
Men sen nu men också älskar vi Solsidan,
ja, precis,
istället.
Jag tänkte komma in på det, att det, många av dem där är ju statligt tv, så då kanske det också är lite så här, det är lite, vi ska inte göra den här överklassorgen.
Men det hänger säkert ihop med alltså, hur det ser ut för privatpersoner på något sätt.
Men jag skulle säga att det går liksom i vågor vad man vill få ut av. Jag tror att vi alltid gillar att se rika människor, i alla fall i USA, som du var inne på, Martin. Men alltså 70-80-talet var liksom, det var Falcon Crest, det var Dynastin, det var Dallas, alla de här serierna, där det är glamour, men det är också någonting väldigt tragiskt med alla karaktärer. Ja. Sen kom Beverly Hills och såna här grejer, och den här framförallt, här är det ju liksom inga problem med att vara rik egentligen.
Nej, och jag tror inte, framförallt i USA så vill ju folk inte se ekonomiska trångmål på film.
Nej.
Man vill, liksom, man vill gå förbi det, och så är det, alltså, har folk andra problem. Och det kan vara mycket större problem än ekonomiska trångmål, typ så här, gömma en kropp.
Ja,
eller,
ja.
Eller så är det typ så här... eller så är det men ingen vill se någon som är så här, åh, jag har inte möjlighet att betala räkningen den här månaden.
Nej.
Ingen vill se det på film.
Man kan se uteliggen, men det ska oftast vara någonting som är ganska hoppfullt med så här, det är ganska bra att vara en uteliggare också ibland. Alltså det finns någonting så här.
Fast det finns ju mycket som är så här vanliga, alltså mycket actionfilmer är ändå så här någon vanlig snubbe som man ska kunna identifiera sig med.
Mm.
Fast han bara att nu har han superkrafter.
Ja.
Men själva filmen handlar inte om hans problem att betala hyran, utan det handlar om hans problem att ta sig ut från en skyskrapa.
Absolut.
Ja. Precis. Exakt.
Utan att ha blodiga fötter.
Ja. Det är någonting med det som verkligen skiljer USA och Europa, tror jag.
Ja, och nu har vi börjat gå in i mer än Succession-perioden.
Där vill jag bara säga att här är, precis som i Succession, ja, så driver de ju med hur rika de är här.
Ja.
På ett helt annat sätt. Alltså, det gör de ju inte i Beverly Hills. Det är ju ingen... Det är kanske Dylan har lite taskigare med pengar. Men det är ju inte som att det är så här, och då visar alla andra är så här, spykräksrika.
Ja, men alla föräldrar i Beverly Hills är ju så här, vi är lika mycket värda som de som är fattiga. Mm. De är också viktiga, ja, men vi är rika. Det är lite den, alltså att de ska vara så jävla ödmjuka. Mm. Succession så driver man ju med deras mentalitet och hur fucked up de ser på världen. Mm. Och det har man ju inte riktigt... lite så här. Så är det ju.
Ja.
Men det är på ett mer sorglöst sätt här än i Succession.
Det är en väldigt sorglös film.
Ja, exakt.
Om man jämför med Succession, det går nästan.
Ja, men precis. Det är det jag menar. Nu har man gått in i en era att man vill se the fucked up mind på de rika. Mm. Och det ville man inte riktigt här. Eller under Dallas i viss mån kanske JR, men då måste vi också ha Bobby Ewing som balanserar.
Ja.
Och berättar att rika är också bra människor, men det finns också korruption i det.
Mm. Mm.
Men här är väldigt sorglöst. Det här är ju det glada 90-talet.
Mm. Ja, precis. Det fanns nästan som på 80-talet, men de ändå så där, nu ska vi visa upp yuppies för det är härligt, men vi ska också prata om hur fucked up de är.
Ja.
Det känns som en återkommande grej. Den här är så här 90-tals Det är ja, bara glad.
Det är någonting på 90-talet att vi är så glada, eller i USA att det är så här, de ja. när går de ur Kuwait-kriget?
Typ 91, men 91, alltså, men, ja. Men den stora två grejerna var väl så här mellan murens fall och ja. 11 september.
Precis, kommunismen.
Då hände ju liksom inte någonting.
Nej, alla var glada.
Jag tror också det är en
chill.
Det var aliens och kometer som var hoten. Precis. Det var liksom
det. Kan vara sådana, nu kanske en övertalning också, kan vara sådana trianguleringsgrejer. På 80-talet så stod ju liksom högern för en nyliberalitet. Det är såhär Reagan, Thatcher, och det finns någonting att opponera mot. Man kan säga, oj vad rika de här människorna är, men det är också ett jävligt skevt sådär narcissistiskt ideal. Men 90-talet har ju såhär Tony Blair, Clinton, det är en såhär vänster som har ju egentligen samma ekonomiska politik. Men det är liksom lite inbäddat i men det är en demokratisk president. Vi kan inte hålla på och tjata om de rika utan...
Nej, men alltså bombplanen har regnbågsflaggan nu.
Ja, men det är lite den grejen. Och då blir det inte lika... Det är inte lika härligt som att hacka på George Bush liksom. Nej. Om det är Joe Biden som bombar någon.
Just det.
Kommer ni ihåg filmen Richie Rich?
Med Macaulay Culkin, va?
Ja.
Ja, jag vet inte om jag har sett den faktiskt.
Också en stor film.
Under... Var det så baserat på någon typ av cartoon? Var det inte det, eller?
Jo, det var det kanske. Ja. Eller så har den kommit efter... Nej, jag vet inte. Hur som helst, det var jättespännande med folk som var rika och saker som...
Det blir ju, det erbjuder ju massor med fler möjligheter än när någon inte är rik. För och, att om någon är liksom fattig så är det bara så här, de har en väldigt liten värld. Men, men har du en som är rik, då erbjuder det alla möjliga möjligheter.
Ja, men så är det. Och det finns ju en lång tradition, och det är alltså Jane Austen ett exempel på det, men även alla sådana berättelser om riddar och kungar eller teaterpjäser som utspelar sig i hov, och det går väl tillbaka hela vägen egentligen, att man gillar att höra sagor om kungar och prinsar och
så är det ju. Ja, men verkligen. Det är ju en gammal förtjusning. Har ni någon favoritkaraktär i den här?
Cher är min favoritkaraktär.
Det är din favorit.
Ja, det är svårt. Hon är svår att komma undan.
Ja,
att ignorera. Hon är den stora stjärnan här. Det är tveklöst.
Hon är så jävla charmig, Alicia Silverstone. Alltså jag blir kär i henne när jag kollar på den här.
Ja, hon är fantastisk.
Fick vi se nog av henne, eller fick vi se en rimlig mängd, eller ville
folk
vi ha mer?
Folk tyckte väl att de fick se nog när hon var med i den där Batman-filmen.
Ja, det måste ha varit Batman och Robin med Mr. Freeze. När hon spelar Batgirl. Det måste ju varit det som bara så här, ja, men det var liksom bara, ha, du är inte välkommen längre.
Folk
började
säga att hon var tjock också och sådär.
Jaha, ja.
Jag fick uppfattningen att hon inte gillade hela filmstjärnegrejen.
Ja, jag hoppas att det är så. Jag gillar när det är så.
Ja, att hon var såhär, jag tycker inte, det här var inte så kul att bli kallad fet och dålig.
Nej. Mm.
Så hon tog sina pengar, cashade ut och startade någon typ av så här hunddagis eller något sånt där. Ja.
Jag tycker också att det är väldigt kul.
Visst låter det rimligt?
Ja, men jag hoppas verkligen att det är så.
Absolut.
Jag hoppas verkligen
det är så. Ett tips till Gwyneth Paltrow. Kunde du gjort det lite tidigare?
Ja, men verkligen.
Tänk om du hade gjort det med sina ljus, men vad fick hon för det?
Hon fortsätter ju, men hon ska ju dubbeljonglera.
Nej. Hon är ju fantastisk också, hon som spelar Thai.
Ja, Brittany Murphy. Jag tycker jag har inte kollat upp det, men det måste väl vara typ hennes, inte debut, men det här måste ju vara en skjuts i hennes karriär, eller hur?
Helt otroligt. Är det hon som spelar, det är Brittany Murphy alltså?
Ja!
Vilken grej. Jag såg filmen.
Nej.
Det var också en överraskning också, bara som parentes, att Paul Rudd dök upp.
Ja.
Och man bara, shit, jag hade glömt bort det.
Ja, det var min hjärtekrossare, om jag ska landa där lite. Det är inte Paul Rudd. Alltså, det är ju Paul Rudd. Men det finns ju inget av det jag gillar med Paul Rudd i den här karaktären. Men
vad kan han vara?
Han är 26.
Ja, 26? Ja. Okay, ja.
Men grejen med honom är att han ser ut att vara 26 tills han är 45, och nu ser han ut att vara 37.
Ja.
Men alltså, han... Det fanns ingenting av det. För jag älskar Paul Rudd. Jag tycker han är ett komiskt geni.
Va?
Ja, jag älskar honom.
Street guy.
Ja, men man kan vara rolig som Voice of Reason också. Men här är han bara så här. Det är bara som ett... jag blev besviken. Men jag älskar också Thai. Så jag tänkte vi kan se på hennes introduktion. Jag tycker det är kul. She is toe up. Our stock would plummet. Dee, don't you want to use your popularity for a good cause? No. Come here. Yeah, come here. Hang with us. Oh, thank you. How do you like California?
Man, I'm freaking. I could really use some sort of an herbal refreshment. Oh, well, we do lunch in 10 minutes. We don't have any tea, but we have Coke and stuff.
No shit, you guys got Coke here?
Yeah.
Yeah, this is America.
Så vi
decided. Det var en av de bäst levererade replikerna på väldigt många filmer, ja, tycker jag.
Ja, det är fruktansvärt roligt.
Oh, ja, men shit, you guys have coke.
det är så roligt att hon ser den verkligheten. Bara, yeah, of course it's American. Går ut och koks för hela tiden. Vi har en coke machine liksom.
Det är så här, jag har hört grejer om Beverly Hills, men jag trodde inte att det var så här fantastiskt.
Ja, det är väldigt roligt.
Ja, det är fint.
Ja, men hon är jättebra. Jag tycker så här, det är mina två favoriter faktiskt. Britney Murphys, just för att det är Britney Murphy också, och Dan Hedaya som är pappan.
Jag gillar pappan också, men, och det är också intressant för att jag är gammal nog att börja identifiera mig med pappan i en sån här film. Att man ser sig själv lite mer i honom än i sådär barnen. Liksom.
Försvinn ur min stol, ung jävel!
Nej, inte så, men jag speglar mig mer i honom än i de unga killarna på något sätt. Man inser att man har kommit över i den nivån. Jag tycker att det är en ganska mysigt porträtt. Den är liksom så här lagom. Det är ändå någon grundsympatisk figur, men som sen får liksom vara ganska grinig och jobbig i det lilla. Jag tycker det finns en fin balans där. Det är en skön karaktär.
Ja, han är inte helt frånvarande liksom. Han vill ha familjemiddag. Han vill veta hur det går i skolan. Och,
och han har liksom några varma scener med henne där man ser att de bondar rätt fint. Men det blir aldrig sliskigt eller platt sådär.
Nej.
Men det är också någonting med honom som är att så här, han ska göra så, alltså det, han är ju väldigt så inrutad, den här karaktären, pappan. Så att det är så här: det här ska ske, det här ska ske, det här ska ske. Så här, so, what did you do today? Alltså det är någonting mekaniskt med hans sätt att visa kärlek också, som jag tycker är roligt. Ja, det här är ju faktiskt favoritrepliken i hela filmen. Jag kan ta det snabbt.
Hi daddy, this is my friend Ty.
Get out of my chair.
Första gången han träffar henne. Get out of my chair.
Men han är också inom liksom det trovärdigas ram någonstans. Han är en hårt arbetande jurist. Han har inte tid med nonsens. Och det är liksom, det finns lite glimt i ögat, men han förstår att här kan bete mig hur jag vill.
Ja, visst, visst. Ja.
Ja, det där motsvarar den här svenska pappan som är så... finns det något att dricka? Vatten finns i kran!
Ja, vad en jävla tröja du hade på dig idag, va?
Titta på det.
Pappor. Det är, Dan Hedaya, han säger att det här är hans favorit upplevelse och spela in film. Den här rollen, den här filmen.
Ja, det är en fin,
ja, men han har en extremt tacksam roll. Han får ju leverera alla roliga punchlines.
Jag tycker det är intressant att det här är ju en kvinnlig cast i stort sett till 90%, och sen har en kvinnlig regissör, kvinnlig manusförfattare. Det kanske är så att det är precis som det kanske är svårt för män att regissera kvinnor eller bygga kvinnliga karaktärer, så kanske det är svårt för kvinnor att bygga liksom manliga karaktärer. För alltså, som Paul Rudd var inte så bra. Det kanske är en regissörsgrej.
Kanske, ja.
Han har ju inte en särskilt framträdande roll. Han har ju lite av en skuggroll, ja. Som inte är så liksom, som ska liksom supporta stjärnorna i filmen.
Men jag tycker att han är rätt bra i det han ska göra. Liksom.
Jag förstår vad Erik menar. Det är ganska platt allting.
Han gör exakt det han ska göra i den här filmen. Mitt problem är att det är inte det Paul Rudd gör efter det här. Han har en twang, han har en glimt. Det är som att det är någon slags spark i Paul Rudd som inte har tänt här.
Ja.
Han har inte hittat sin röst, han har inte hittat sitt sätt att
vara. Nej, Paul Rudd spelar något annat än Paul Rudd. Det håller jag med om.
Ja.
Han är kanske en skådespelare till exempel, innan han blir Paul Rudd.
Nej.
Så... jag vill ha mitt Paul Rudd som jag vill ha mitt Paul Rudd.
Ja.
Paul Rudd ska vara Paul Rudd. Annars vet jag inte varför jag betalar för det.
Det är som att du är med en påse Polly med lakris i. Vad fan är det för skit?
Ja, men ni har mer fått det. Det är väl Dregens Polly. Jag är inte så inkörd på min Paul Rudd, så jag är öppen för den här. Jag tycker att han blir en slags... han blir någon slags motvikt mot det. Han är en vuxen ungdomen.
Ja.
Som kontrasterar mot de andras spel, vilket gör att det också blir lite rimligt när hon faller för honom. För att han inte är en knepig karikatyrperson i high school, utan han är en college kille som vill bli jurist och läser Nietzsche liksom.
Ja.
Och det, på ett sätt är han ju bara tom, men det funkar rätt bra tycker jag för den rollen.
Ja, rollen är inget problem. Det är mest att jag vill ha
Jag tycker Paul Rudd funkar superbra, men jag såg ju länge Paul Rudd bara som ett helt okej face. Alltså som lite av en möbel i filmer.
Ja, men det är väl lite...
Alltså att han liksom... Ja, men det där kan väl vara någons pojkvän. Han verkar gullig.
Alltså jag har typ tyckt att Paul Rudd kanske är den bästa karaktären i Vänner ganska länge. Han kommer in som Phoebes pojkvän och briljerar. Jag tycker han är underbar.
Ja, men den där bästa karaktären i Vänner, det säger inte mig så jävla mycket.
Nej, men det säger väl en del. Det var en väldigt populär serie med väldigt många komiska talanger. Ja. Inte enligt dig.
Ja, men jag hade men inte de kanalerna, ju... Erik. Nej. Jag vet inte. Ska jag säger... ta igen det nu ja. Som en 90-talist?
Jag trycker paus, du går och ser hela Vänner och så kommer du tillbaka.
Populär serie.
Ja, men, och jag säger bara att jag tycker att han outshinade alla som en del ansåg vara komiska talanger, om jag säger så.
Ja, ja. Men jag tycker, för jag känner lite att han är väl lite den här, jag vet att han var med i någon sån här när de går och skojar med folk på stan och de bara, kolla här, Paul Rudd, vill inte ni att han ska vara din bästa vän eller något sånt där.
Vadå, gjorde alltså, han någon slags Hey Baba Reba karriär?
Nej, utan han var med i en sån
som Paul Rudd, men han var redan känd då.
Ja. Men det var liksom innan Ant-Man, så han var ju inte super. Eller heter den Ant-Man?
Ja,
det han var inte superduper känd. Han var ju fortfarande så här, lite av så här, den som inte är totalt stenad i Jonah Hill-gänget.
Ja, just det. Han har gjort Anchorman och vad heter den också? I Love You Man. Han har gjort lite filmer så, men han är inte Marvel-stor. Han är inte filmstjärna.
Han är lite så här en gullig granne.
Ja, ja.
Typ så. Och han funkar utmärkt till det, tycker jag.
Ja, men jag tycker
utseende.
Ja. Nej, men för att om jag ska dra det närmare så är det ju typ Wet Hot American Summer, har ni sett det?
Mm.
Ja, där har han sin twang. Där är glimten i ögat. Och det är bara några år efter det här. Det är början av millennieskiftet, är det inte det? Typ år 2000 eller något sånt.
Ja, det är den där med alla SNL-skådisar.
Det är lite SNL. Det är ganska mycket impro-människor där också.
Ja, men det är mycket killar.
Ja, det är mycket killar, det är mycket tjejer också. Men de är ju på ett camp liksom.
Jag tror att Paul Rudd behöver mycket killar för att...
Är det därför han misslyckas?
Det var någonting Martin du var inne på. Jag tror jag håller med om det.
Okay.
Men det är väl något med genren också, med sådana här olika killar som man ska välja på. Det blir väl ofta lite... Jag tänker att även med en manlig regissör så blir det liksom det är något otacksamt med de mansrollerna.
Ja, ja.
Jag läste att han gjorde audition för tre roller i den här filmen.
Paul Rudd.
Bland annat den här svarta killen.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Som är ihop med hon Dion.
Ja.
Alltså, och han tolkade den rollen som en vit kille som ville vara rappare.
just det.
Vilket där hade vi fått en Paul Rudd.
Absolut.
Som hade varit Paul Rudd.
Jag hade redan sett det. Jag tyckte alltså. Du sålde bara det lilla du sa gjorde att jag...
Det hade varit nice.
Han hade tagit för mycket plats.
Lite
han får göra en egen film om det, tror jag.
Lite för gammal för high school.
Oh, alltså,
vet ni vem som gjorde...
Lite för stora kläder.
Vet ni vem som gjorde audition för Christian?
Säger N-ordet lite för ofta.
Woman, you can't drive!
Vet du vem som gjorde audition för Christian? Den överraskande homosexuella som man inte har en aning om efter 5 minuter att han är gay. Jeremy Renner gjorde audition. Tyckte jag var kul. Så de som gjorde audition för Cher var Reese Witherspoon. Låter också så här rimligt.
Hon ja, men hon gjorde ju den här filmen.
Hon gjorde den här Legally Blonde. Ja, exakt.
Fem år senare.
Ja. Och sen Zooey Deschanel också. Både för rollen som Amber och Cher. Owen Wilson för Travis, alltså skatekillen.
Mm.
Ja, jag hade lika gärna kunnat vara.
Eller hur, det hade lika gärna kunnat vara.
Det känns som en så här lättkastad film för att de är i Kalifornien och måste drälla och så här lite ytliga, snygga ungdomar som vill göra film.
Ja, det är bara att åka ner till Santa Monica High.
Ja, precis.
Och bara, du.
Och de kommer kunna göra det ganska trovärdigt. Liksom. Ja.
Får jag bara säga en sak? Det är också roligt, hon gjorde ju Fast Times at Ridgemore High.
Ja, just det. Ja, det gjorde hon. Ja, och titta, och han snackar också.
Ja, men i alla fall, och då är Sean Penn i Fast Times är väldigt lik den här fuck-upen.
Travisen.
Ja, eller liksom väldigt lik. Men det är, hon valde en som hon känner igen.
Ja, men verkligen. Breckenmeyer tänker så här, jag är nästa Sean Penn. Och så tänkte vi, nej, det är du inte. Angelina Jolie och Gwyneth Paltrow var tilltänkta, men de gjorde aldrig audition. Ben Affleck och Zach Braff gjorde audition för Josh. Alltså, det är väl Paul Rudds karaktär. Seth Green gjorde också audition för Travis. Lite andra sånt. Terrence Howard, som är en värderad skådespelare, gjorde audition för Murray. Och även Dave Chappelle var och pratade med Heckling om att göra den rollen.
Hmm.
Förutom det var också Sarah Michelle Gellar erbjuden rollen som Amber. Och, men hon hade inte tid för att hon gjorde någon såpopera. All My Children Hold Me.
Okay.
Det är väl de grejerna jag hittade. Och sen hittade jag en väldigt rolig grej angående just Murray-rollen. Han Donald Faison, tror jag han uttalas, han som spelar, han har ju tandställning och så rakar han håret. Och han har erkänt i en intervju att han hade tandställningen för att han ville gömma sina small baby teeth. Jag vet inte vad det betyder. Och han hade rakat huvud för att han hade redan börjat tappa väldigt mycket hår fast han bara var 18.
Oh, jävlar.
Ja. Mm. Så han hade baby teeth och blev skallig.
Oh. Ja, det är en...
Alltså, en liten toddler i en vuxen kropp, kan man säga.
Ändå stort att liksom vara med i en stor Hollywoodfilm.
Ja, men bara fokusera på sina egna komplex istället för att mer så här skildra karaktären eller göra något som passar filmen.
Ja, jag kan fatta det, att man är liksom, att man är så där ung, ja. Och så ska man liksom ska man vara med i en film med en massa snygga människor. Det är klart man börjar tänka på hur man ser ut.
Absolut.
Men måste jag le i den här scenen? Ja. Jag tänker att min karaktär har tandställning.
Det är ett ganska stort beslut för att visa om sina tänder.
Jag kan inte förstå den, alltså, för jag är ju inte i skådespelar svängen, men att man har så mycket inflytande över sin karaktär ändå. Jag läste Timothy Chalamet i Don't Look Up. Och det, han är ju stor filmstjärna såklart, men han gjorde ju massor med grejer, alltså små detaljer med sin karaktär.
Ja, just det.
Samma sak här, han har tandställning. De bara, han har det. Alltså, vilken 18-åring har den juicen att komma in och säga att min karaktär har tandställning?
Jag tror att det är någon bra regissör som lyssnar på förslagen också. Alltså att, det här tänker jag. De bara, kör liksom.
Jag kan tänka mig två grejer. Dels att det är så oerhört många sådana små beslut, så att det är ganska skönt att någon fattar dem.
Så kan det ju såklart vara.
Och det andra är väl att någon sån här tanke om att om man får jobba lite själv så blir man bättre, att någon som blir detaljstyrd blir liksom förlamad, så att man måste ge skådespelaren något så här spelrum, tänker jag.
Ja, men de få gångerna jag har gjort såna här skådisgrejer så har jag liksom aldrig haft känt att jag haft mandatet att göra någon sån grej.
Va? I svensk television?
Ja.
Men jag tror också att det är väldigt mycket så. Det finns ju lika många exempel på folk som inte har fått göra såna saker i USA. Adam McKay till exempel är ju nästan en av UCB:s grundare. Han har ju alltid med mycket improvinslag och han lyssnar jättemycket på såna impulser från skådespelarna. Så det förvånar mig inte att Timothy Chalamet fick göra väldigt mycket såna grejer.
Kan det med regissörer är jätteolika liksom. Att det finns såna här Bergman-regissörer som bara skäller ut någon som kommer med egna förslag.
Ja.
Och så finns det sådana som bara uppmuntrar, men lek lite med det här nu. Kör lite till och bara hitta på något.
Ja, men Tommy Lee Jones är typ, hans manus är som dikter. Du får inte ändra en stavelse. Han har ju till och med intonerings liksom lektioner med dem, typ så här, nej, så skulle du säga det.
Ja.
Så att det finns liksom inget utrymme där. Så det är nog helt beroende på, men det här är också en lättsmält, liten härlig chick flick komedi. Det är klart du ska ha tandställning liksom.
Ja, visst.
Det är inte så att det inte rimmar med karaktär.
Nej, jag är bara glad att det är så.
Ja, precis,
men jag är också förvånad. För att jag vet inte, det
kanske är, i filmens anda så kanske de manipulerade honom till att tro att det var han som ville ha tandställning. Att de liksom satt och snackade lite om tandställning och hans tänder. Och så plötsligt så, jag kom på en grej.
Fan, spela. Vilken bra idé av dig, det där med att du ska ha tandställning. Va?
Var det?
Ja. Du sa det igår.
Ja, okay,
ja. Jag hörde att, du ville gömma dina bebiständer eller något?
Har jag?
Men, har jag?
Nej, det var du som sa det. Regissör som går helt Emma på alla. Och ja. Bara,
Du har inte tänkt på det? Är det för att du håller på att tappa håret?
Nej, jag förstår att fokus ligger där.
Det är lugnt, vi kan lösa det. Vi har en scen här.
Men det är bra att vi rakar din skalle och sätter på din tandställning, för det drar liksom uppmärksamheten från dina fucked up fötter. Va? Har jag fucked up? Va? Jag hörde att David Chase som skapade Sopranos hade sagt det till någon skådespelare, som det var någon replik, och då sa skådespelaren så här, min karaktär skulle aldrig säga det så där.
Ja, just det.
Och David Chase sa, vem säger att det är din karaktär? Ja. Och det är alltid den liksom storyn jag kommer tillbaka till när jag hör någon som är så här, åh, han kan göra så här, han kan ha det här på sig, han kan ha en hatt.
Ja.
Vem gav dig? Ja. Det är kul för dig, men jag blir helt så här, jag blir chockad.
Man vill ju ha mer sånt från manusförfattare som är så här, jag har skapat det här, ditt arroganta as. Du är ett verktyg, du är en docka.
Ja, alltså, manus liksom, ska man ju inte ens snacka om. Det är, alltså, det är bara borta.
Ja.
Alltså, de har ju väl noll.
Nej, men de har ju det. Men, för David Chase har väl skrivit allting också. Jag menar, han har ju skrivit karaktärerna.
Ja, han har skapat karaktärerna. Ja. Han har inte skrivit allting.
Och då är det så här, vadå din karaktär? Ja. Det här är min skapelse. Liksom.
Men jag undrar om regissörer är bra på att veta det där om sig själva. Om de är så här, jag gillar att jobba så här. Eller jag är den som styr och du är den. Eller hur mycket man måste känna in själv. För det känns som skådisar ofta är... alltså så här, skådisar är rejält dåliga på att känna in andra människor.
Ja, det håller jag med om. Eller dåliga skådisar skulle jag säga. Alltså skådisar som inte är så
men socialt inkompetenta skådisar, de kanske är skitbra i vissa grejer. Men de kanske är socialt inkompetenta. Alltså för de är väl mycket in i sig själva, antar jag.
Ja, men förmodligen. Jag tycker en bra regissör skulle säga så här jobbar jag. Mm. Jag hoppas ni fixar det. Och sen så kanske de inte gör det. Nej. Men då kanske de inte ska vara kvar i projektet heller.
Nej. Det var som en regissör sa angående en musikalfilm han har gjort, liksom, är det svårt att få de här liksom skådisarna att sjunga plötsligt? Nej, det är svårt att få skådisar att inte sjunga.
Att sluta sjunga.
Ja, de bara älskar det, de tar varje chans.
I said cut!
He said cut! He said cut! He said, oh my god!
Jag är typ en rockstjärna nu också.
Cut it out!
Ja, men fan, jag blev förvånad när jag såg om den här.
Mm.
För jag tror att i mitt huvud, från när jag var ung, så var den liksom... Det var nog en av de första high school-filmerna man såg, liksom. Och den var... Ja, men den var så skarp på något vis.
Mm.
Och sen så har jag tänkt på den lite som att det var ju lite Mean Girls fast på 90-talet.
Ja.
Liksom Mean Girls var väl... Nej, Mean Girls var typ 2004 eller någonting. Jag såg den av bara farten på Netflix. Den bara dök upp.
Av bara farten?
Ja, men och när man jämför med den...
Den här också.
Ja, men när man jämför med den så är den ju mycket, mycket hårdare i tonen.
Den här?
Nej, Mean Girls. Ja, men det är ju, den är ju, där är de ju så här, det är ju som Heathers. Alltså det känns ju som att de kommer börja mörda varandra.
Ja, men jag tycker att det känns som Oz. Alltså fängelseserien.
Exakt!
Men jag tänker att det är så med... Alltså, du bara kollar på titlarna i de respektive filmerna. Det säger rätt mycket om båda.
Såklart.
Bra titlar. Måste man säga.
Ja,
alltså
ja.
I förhållande till att de beskriver filmerna.
Ja, precis.
Väldigt bra.
För det här är väl ändå tänkt att vara feel good på något sätt.
Det tänker jag.
Det är mycket varmare och mycket mer naivt och
och det handlar om så här vänskap och så.
Ja,
och det gör ju Mean Girls handlar ju mer om fiendskap skulle man säga. Det finns ju inte det finns inte översvallande mycket kvinnlig vänskap, för det finns ju ändå i den här.
Mm.
Man känner verkligen att så här, nej men det finns inget ont i Cher.
Nej.
Hon är lite så här, hon säger att den här killen har uttryckt intresse, men det finns liksom inget, det är inte någon så här borderline personality, haha, nu ska jag ljuga så hon ska göra bort sig för hela skolan. Alltså det är inte någon så här Carrie-grej. Det är ju liksom det är ju bara någon typ av lite konstigt riktad kärlek liksom.
Ska vi försöka dra en parallell mellan tre high school filmer i tre decennier bara snabbt, så att, för att jag tänkte så här, vi pratade om det så här, Reagan Thatcher 80-talet, det är lite mer så här fria sköna 90-talet utan riktiga fiender, och sen post 9/11. 80-talsfilmen Can't Buy Me Love, minns ni den?
Ja, det är Patrick Dempsey, var det inte?
Ja, precis. Väldigt hård, precis som Mean Girls. Den känns, det här är väldigt så här, high school är en plåga och det är ett krig och det gäller att positionera sig. Mm. Liksom nörd, cool, liksom populär. Och sen kommer det 90-talet där, jag vet inte, det känns mer så här tillbakalutat och avslappnat. Ja. För det finns inget kallt krig och det finns inget 9/11, och det kanske är då man får de här filmerna, och sen post 9/11 återigen tillbaka till Reagan, Thatcher, Mean Girls.
Det finns något som stämmer i det, för det, året innan kom ju Dazed and Confused, som också är en väldigt så här, feel good high school film, även om den utspelar sig då på 70-talet, men den tar inte upp någonting om kalla kriget eller något sånt. Det finns ju inget sånt bekymmer, utan det är deras liv i den här lilla staden liksom.
Precis.
Richard Linklaters nästan debut, va, tror jag, eller hans genombrott i alla fall.
Helt otrolig film. Alltså det är helt makalöst.
Den såg jag i samma veva, minns jag. Den sa mig absolut ingenting.
Det är typ en av frågor hur många gånger jag sett Dazed and Confused, alltså.
Nej,
den har jag sett så jävla många gånger.
Det här är så mycket romantisk komedi också på något sätt. Alltså det motsäger inte high school film, men för mig är det en 90-talsgenre eller bara en evig genre, romantisk komedi? Det var väldigt mycket.
Den är nog tidslös, fast den ändras hela tiden.
Ja, men det var flera stora liksom.
Ja, men jag säger, tror slutet av 90-talet kom det väl jättemånga.
Ja, det var rätt att de var så högprofilerade liksom. Ja. Jag tror det finns, alltså det är ju
Matthew
typ en 50-talsgenre
gjorde ju
så
en i månaden.
Ja, just det. Den How to Lose a Guy in 10 Days och alla de här. Ja, eller vad fan, det är, hur många
fast,
dagar är.
Jag vet inte. Tycker ni, alltså det är ju mer en high school-film. Det handlar ju mer om hennes betyg, om hennes kompisar i skolan, än vad det handlar om att hon vill ha en pojkvän. Det handlar ju om den sista 15 minuterna.
Ja, den är liksom inte så viktig där på bröllopet. Nej. De är så här, vi är tillsammans nu, okej. Okay. Jag håller med. Men det finns ju romantiska inslag så. Men det som jag tycker är intressant med den här är att jag satt och mös lite genom hela filmen. Mm. Liksom, ibland är såna här filmer bara att de gör ont att titta på. Mm. Den här gör inte ont att titta på. Mm. Och den har på något sätt balansen mellan, det borde bli sliskigt, men det blir inte riktigt det. Det finns en ton i den här filmen. Aha. Som gör att den skölj, det är som att dricka te med honung liksom. Aha, det åker ner liksom.
Ja. Mm. Ja, men den är ju väldigt ironisk, men den balanserar rätt väl, för den hade kunnat bli så där att den bara, det är bara plingplong och hitta på karaktärer och nu ska vi fnissa åt de här karikatyrerna, men den bryr sig tillräckligt mycket om folk och tar situationerna på allvar även när de är extremt överdrivna och liksom sådär.
Vad vet vi om Alicia Silverstone?
Ska vi se vad hon
är? Hon blev vegan, vet jag, och hon försökte starta ett eget filmbolag när hon hade floppat med Batman, som skulle ge ut tre filmer, men en av dem floppade. Sen var hon med i en film där det var någon från 50-tal. Nej, det var någon som hade varit nedfryst som vaknade upp och hon var love interest.
Ja, den med Brendan Fraser, va?
Ja.
Rätt in i 90-talet.
Rätt in i 90-talet. Rätt in i 90-talet.
Blast from the Past heter
den. Ja, just det. Och det var väl henne. Ja, då fick hon väl lite så där bättre recensioner än vad hon hade fått på de scenen. Men sen la hon ner och var vegan på heltid, tror jag. Hon har varit med i en massa PETA-filmer.
Kul att det kan vara ett jobb.
Ja,
nej, jag är vegan nu.
Ja. Hur
lever du på det?
Nej, men hon har ju faktiskt, om jag tittar på hennes IMDb-lista här, så har hon ju faktiskt inte gjort någonting som har slagit. Liksom. Hon jobbar, hon är en fortsatt arbetande skådespelare. Men hon gör ju inga hits liksom. Det känns som att hon, det är mycket tv-serier och säkert direkt till tv-filmer som inte säger någonting så mycket nu, för det är ju typ alla filmer. Men
jag hörde att hon hade fått bra recensioner i någon slags kostymgrej. Men att det är kanske mer teater och
hon kanske gör det också, hon kanske är mer teater.
När jag blev medveten om henne så var det ju genom de här musikvideorna av Aerosmith.
Ja, visst är det
när hon går på strip. Klubb,
är inte de hoppar från bron också? Den.
Ja, I was dying
when I met you. Nej, men det är hon flyr med en bil.
Precis. Ja, men hon gjorde, jag tror hon gjorde typ 3 stycken. Okay. Det var så att det blev som en sån, hon spelade samma karaktär men hon var med i alla 3 och det var små historier. Mm-hmm. Och sen dök hon upp med han med Liv Tyler i en av de här musikvideorna.
Just det, det är strippklubbsvideo.
Alicia Silverstone och Liv Tyler var så här 2 tjejer så här, liksom, lite så på rymmen. Mm. Och så har de ett äventyr.
Var det Liv Tylers genombrott? Det var hennes första.
Kan mycket väl ha varit.
Det var då Peter Jackson bara, hon ska vara alv!
Ja, men, var det, ja, men lite så.
Nej, det var då de bara, hon ska vara med i Armageddon!
Ja. Sätt henne med Ben Affleck.
Men så... det var där, men det blev ju en jättegrej, minns jag. Alltså på MTV var det så där, det gick hela tiden.
Oh ja.
Och alla var så, vem är den här tjejen? Hon är helt otrolig. Och så och sen tror jag hon dyker upp med Clueless.
Jag tycker det fan är lite synd att hon inte fick vara med mer på, jag vet inte om hon gjorde SNL eller någonting, men alltså hon är ju lite rolig.
Absolut.
Hon är så charmig och rolig. Det var tråkigt att hon försvann.
Ja, jag vill se en renaissance.
Se mer.
Jag skulle lätt kunna ha en Alicia Silverstone renaissance.
Ja, hon får göra någon serie nu.
Jag skulle tänka att hon är bra fast att det dräller och såna.
Nej, det tror jag inte. Vilka andra?
Men lite så här snygg, charmig tjej i Hollywood som kan
spela. Ja, hon, den där rödhåriga som var med i ECA kanske är lite
Emma Stone. Men vadå? Reese Witherspoon.
Men man har ju inte... en som var 10:e år, det räcker.
Men vi har ju plats för 2 Reese Witherspoons och Alicia Silverstone är ju en jättebra Reese Witherspoon. Hon är en bättre Reese Witherspoon än Reese Witherspoon.
Nej, lite tur. Nu tycker jag att du går... De är 2 helt olika.
Okej.
Okay. Reese Witherspoon är mer liksom lite... tokig.
Ja.
Och lite, hon kan också göra så här äldre kvinnor bra, tänker jag.
Ja, men det borde inte Alicia, jag tror Alicia kan göra.
Nu är hon ju tvungen.
Ja.
Eller?
Ja.
Jag vet inte.
Men jag tror alla blir tvungna för
lite senare. Tur, med lite tur tror jag att hon skulle kunna haft en Paul Rudd karriär.
Ja, gud. Ja.
Men det kanske bara inte blev så. Av olika anledningar.
Nej, det är den karriären tror jag är svårare när man är tjej.
Hon är också
men jag tror att det blev lättare efter han som gjorde Knocked Up och de där. Alltså att han skulle kunna hjälpa en med sånt.
Seth Rogen?
Judd Apatow. Jag tror att han är mer så omtänksam om både tjejer och killar. Men jag tror kanske att det är svårt att ha med olika regissörer. För jag hörde att filmbolaget först tackade nej till att göra denna.
Mm-hmm.
För att de tyckte det var för få killroller. Alltså att
de kanske
tyckte Paul Rudd skulle vara med mer och vara en vit trappare.
Ja.
Men då så gick hon vidare till ett annat filmbolag. Och då fick de också den här hångelscenen mellan stuvsyskonen, för den ville de inte heller ha på det första. Mm. Så då la de in det.
Aha. Ja. Men jag skulle kunna se Tarantino ta in henne. Han är bra på att ta in så här folk som inte har gjort något på länge. Han skulle kunna ta in henne i en film. Inte en stor roll, men du vet, en roll.
Absolut.
Lite som Christopher Walken i Pulp Fiction.
Mm.
Ge henne en liten del. Hon skulle göra det jättebra, tror jag.
Mm, det tror jag med.
Ge henne en renaissance. Ja. Ta Tarantino in dig i 5 minuter, då har du en ny filmkarriär på gång. Ingen snack om saken.
Mm. Det här att de är styrsyskon är ju roligt. Det känns också väldigt aktuellt. Ja. Det känns ju som att det är hett. En het trend.
Hela Pornhub. Alltså om det hade varit så himla oproblematiskt som det är i den här filmen. Om det hade, för det är ju fantastiskt oproblematiskt.
Ja, absolut.
De skäms ju inte ett enda dugg.
Nej, det är roligt.
Det är ju som att de bara, vad praktiskt. Ja, men vi bor ju inte
tillsammans. Men filmen hade ju verkligen kunnat börja med att de blev kära och sen allt så släpps löst. Av liksom komplikationer, hur ska vi hantera familjen, vad ska folk säga i skolan, allt det där, men nu är bara klipp till slut.
Minns ni de här puss och kram av typ Jan Erik Hellström? Nej. Det var så här böcker för tonårstjejer, kåta tonårstjejer.
Och du är förvånad över att jag inte har koll på det här.
Nej, men alltså, jag menar, du var ju för kåta killar också. Men jag menar...
Vill kåta killar ha böcker som heter Puss och kram?
Ja, men de släpptes typ 70. 80-talet, ja, tror jag. Jag hittade mina syskons gamla och bara... alltså, det var kanske den mest spännande sexuella upplevelsen som en 10-11-åring kunde ha. Och det var ju just den här, så här, min pappa fått en ny tjej och vi styrsyskon och bla 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 bla. Alltså, det var så spännande, och så var det några petting-scener, oj, man höll på där. Men alltså, det, alltså den... Och jag tror att i det finns också någon så här svensk pjäs som gick på TV som också är så där väldigt, väldigt komplicerat. Skilda världar byggde ju på hela grejen, fast de var ju väldigt släkt.
Men precis. Men det var ju, då var det ju en konflikt. Här är det ju inte en konflikt.
Nej, och här är det ju så fruktansvärt oproblematiskt. Och tänk om det hade varit så oproblematiskt i LA, sådär. Alltså, då hade ju, den där genren hade ju inte funnits.
Nej, det
hade
dödat hela genren.
Nej, men det hade ju inte.
Varför ge mig något annat?
Ja, men gud. Våra LA-föräldrar gifter sig och skiljer sig om vartannat varje år. Ja, så det är klart att jag är halvsyskon med alla här.
Man har sex med sin nya fru. Ja, nu är det lite spännande. Nej, det är inte så.
Ja, nej, men det finns ju ändå någon konstig grej i det, tycker jag. När hon ska så här gå ut och på sig den där lilla Calvin Klein-klänningen. Vilket jag tycker är en rolig grej.
What's that? It's a dress. Says who? Calvin Klein. Ja.
Alltså, det föranledde att jag gick till JC och försökte köpa en Calvin Klein-klänning, kan jag säga.
Ser.
Men i alla fall, och att hon, alltså, det är ju en rolig och lite weird att pappans halvson, eller den, han är ju egentligen pappans medhjälpare, men de har ju varit som syskon. Och att han bara, ska hon få gå ut så där? Alltså, man ser att han spanar in henne. Alltså, pappan måste ju märka det.
Men är inte det här också en liten satirisk vinkning till rika människor och liksom hur vi ser på adeln och att de liksom är ingifta? Alltså, att det finns ju någonting där, att det är ju lite satir över rika människor och att de faktiskt är inte släkt, men ändå typ på ett... Det närmsta släktet man kan komma utan att det blir nasty, liksom.
Alltså, det är ju från originalet också.
Hon är kusin eller något med den.
Jag tror att det är någon liknande relation. Jag vågar inte säga, för jag såg inte hela. Men många såna här gamla, även Oscar Wilde, så har de skumma relationer som jag tror hör samman med den världen. Jag tror att det är någon Oscar Wilde-pjäs där han är liksom så här... jag vet inte vad det heter, man har så här ward, man är föräldralös och växer
skyddsling,
med skyddsling, och han blir gift sig med henne sen, och det är liksom oproblematiskt.
Just det.
Och det är också så här väldigt weird, för man har ju så här far-dotter-relation på något sätt, men de tycker nej, det är ju inte incestuöst, han är ju en ward liksom. Det är klart att de kan bli kära. Och jag tänker att det är en lite annan värld. Det är så svårt att veta om det uppfattas som incest eller helt.
Men jag gillar att de lutar sig in i det.
Ja, men jag tror också faktiskt att de är en pappa.
Ja, men de kanske lever i ett storhushåll och sådär, där det bor 40 personer. Jag vet inte hur det funkar.
Ja, men jag tycker det är kul att de lutar sig in i det. Det är inte så att de överger den lilla delen av sagan för den här moderniseringen, utan de låter det vara kvar.
Så absolut. Det är ju rimligt, men det måste ju bli väldigt komplicerat, inte minst för pappan, som ju verkligen försöker se båda som barn. Jag menar, de kanske inte ser varandra som syskon, de kanske har levt isär, men pappan måste ju tycka att det är jättesjukt.
Ja, eller hur?
Det verkar ju inte så, för de bara hånglar oss.
Jag vet, det bara släpps. Ingen som tycker det är konstigt sen.
Han bryr sig inte. Han har så mycket att tänka på jobbet.
Men alltså, jag tror att den här pappan är en ganska somber syn på kärleken. Som att så här, han har skilt sig en massa gånger. Ja. Att han är så här, det är väl... den där killen som inte gillar dig är en idiot. Och...
en modern man, kan man säga.
Eller till och med, tänk om pappan är en Emma in disguise som har liksom medvetet fått ihop dem, för han tycker att... det här är ett lite knepigt par, men det är det bästa på lång sikt.
Ja,
Clueless prequel.
Han ska bo här nu, varför då? Nej, man kan inte överge.
You divorce your wife, you do not divorce your children. And you should fuck.
Jag har två frågor till er.
Ställ den första först.
Okej, vi börjar med den här. Vilket gäng av de presenterade ville ni tillhöra när ni gick i skolan?
Vilka får vi välja på? För vissa har ju så lite utrymme.
Okej, ni får säga vilket gäng det var ni var med i bara.
Ja, men eftersom jag var så jävla kär i Dazed and Confused så skulle jag säkert välja Stoner-gänget. För när jag var 14-15 så hade jag en väldigt romantiserad bild av att röka gräs i USA. Oh. Så jag skulle nog vara dem. Lite outsider.
Men
så.
Var du det?
Nej, men jag skulle nog vilja vara det. Jag var ju verkligen inte populär i skolan på högstadiet.
Kan vi inte säga vad vi var då? Det är det roligaste.
Aha, vad vi var? Ja. Jag är inte med i den här filmen. Jag sitter någonstans i bak...
När du gick i skolan, ja. Var du var.
Vem jag är i den här filmen?
Nej, men vilket gäng du tillhörde, herregud.
Jag hade inget gäng, vad är det du vill ha ut av mig?
Jaha, ja. Okay,
jag var ingen.
Ja, men fanns det något töntgäng eller sådär?
Ja, klart det finns töntgäng.
Ja, men i den här filmen menar jag. Jag hittar ingen nu i den.
Jag vet inte, men ta din skola. Vad fanns det för gäng och vilket var du med?
Ja, men jag hade inte ens koll på det. Jag hade några kompisar som jag typ spelade så här krigsspel och sånt med och rollspel. Alltså töntiga grejer.
Okej, töntgänget.
Ja. Ja, precis. Men jag tror inte man identifierar sig som ett gäng, för det finns liksom ingen prestige. Man är bara, man känner.
Ni hade folk. Ingen flagga.
Nej, nej. Man hittar dem som man kan göra grejer med och så gör man saker som man tycker är roligt. Och det är ju töntigt, men eftersom man inte positionerar sig så är man ju bara i...
Det är det väl man är inte en del. Man gör i grundskolan.
Ja, men om man är, det finns ju en societé, och för de som är där och för de som nästan är inne i societén är det viktigt vad som pågår och vad reglerna är. Men är man långt borta och lever i någon slags trasproletariat, då håller man ju bara på med supa och knarka grejer och man har inte koll på vem som positionerar sig i, alltså man är utanför spelet lite grann.
När man är tonåring.
Nej, men jag var det i alla fall. Jag tänkte inte. Jag fattade ju knappt att det där fanns.
Jag tror att det är lättare att se utifrån än när man är i det. Alltså just att så här, nej, men man är bara, det är samma sak som när folk försöker sätta väldigt enkla liksom etiketter på folk i skolan så där. Ja. Och det här, han var mobbad och det där var en mobbare. Det var inte så svartvitt, tror jag.
Jag
upplevde skolan som ett jävla skyttegravskrig där man liksom försökte, vet, man försöker hålla ner huvudet och så tittar man upp och så skjuter några skott och så dyker man ner igen. Alltså allting är bara väldigt så.
Ja, men jag tror du blev tillskriven ett gäng, men det var inte säkert att du visste att du var med i det gänget.
Exakt, ja. Exakt.
Så du hade mer Can't Buy Me Love skolgång än Clueless.
Nej, så hårt var det ju inte. Men just det är inte så enkelt som att, så här, att sätta väldigt enkla etiketter på människor.
Nej, men
jag var med i sportgänget. Det var ju sportkillen.
Okay.
Mm. Jag tror inte jag riktigt...
Nej, det var inte så svårt. Sportgänget, sa han. Du sa rollspelsgänget. Erik, du hade inga kompisar.
Jag gick i stet, så att vi var väl kanske flummarna. Men vi var inte en enhet på det sättet. Vi var väldigt många starka individer.
Jag bara tänker på David Batra hade någon så här sommarprat. Det var någonting han gjorde i alla fall om det var på radio. Där han skulle be om ursäkt för att han hade mobbat en kille.
Oj.
I skolan och, du vet, tog kontakt med honom och sånt där.
I radio, nej?
Ja, men det var någonting. Så, jag minns inte vad det var för sammanhang. Men så kom det fram mer och mer att så här, det var liksom att David Batra, och han hade typ så här två eller tre kompisar. Och de var liksom utanför, alla de tre,
ja.
Eller fyra, och David tyckte så här att fan, jag ska be om ursäkt för den killen, för jag mobbade. Nej, det var bara så här, nej, han var taskig mot en annan mobbad kille i deras kompisgäng.
Ja. Ja.
Det var som att David Batra hade jobbat upp hela den här grejen, och sen så sa den här snubben bara så här, nej, men det är lugnt, alltså, jag har ju gått vidare från det nu, men det känns som att du var inte den populäraste i skolan heller. Liksom. Alltså, och då han berättade att de hade liksom så här, sovit över hos varandra och sånt där och umgåtts. Liksom.
Ja.
Det var så här, David bara så här, oh shit, vad jag var taskig mot honom. Nej, du var också med i det mobbade gänget. Ja. Du var också utanför. Fast det var liksom,
ja, verkligen.
Och jag tror,
ja,
att det är svårt att titta tillbaka nu och säga exakt vem man var, för att allt var ett jävla töcken.
Du då, Fanny, som ändå startade rundan.
Jag förstår ingenting av era väldigt väldigt.
Är det här en man, är det en tjej-grej?
Nej, men jag förstår inte hur ni
hierarki.
Jag förstår inte hur ni inte kunde tänka tillbaka på er skolgång och göra den lite mer svartvit än den var. I mitt sinne så hade man jättemånga olika gäng.
Ja, men vad hade du
i min skola så hade de så här, det rika gänget, de hade så här stora sköna varma jackor. saker som var sig superdyra, typ Canadian Goose och dubblar av Floren och såna. Och de hängde med de killarna som hade också såna kläder. Och så Filippa K, gul, blå jeans och såna saker.
Jag vet inte, jag tror så här, försöka förklara lite. Jag tror att jag har aldrig haft en normal skolgång, för att jag lågstadiet räknas ju inte. Sen gick jag Svenska Balettskolan, och där får du en identitet för att du är ballettdansare. Och sen när jag hoppade av där så hade jag ingen identitet i högstadiet, för det var ingen som visste vem jag var. Och sen så gick jag estetisk gymnasium. Så att jag har liksom aldrig haft en normal skolgång till att börja med.
Okej, då fattar jag.
Men jag har haft en normal skolgång, men jag har aldrig kunnat identifiera mig med amerikanska högskolefilmer, för jag har aldrig upplevt det som sådär. Men de populära och the jocks. Jo, det är klart att det fanns, men jag såg det aldrig så. Det kanske var jag som inte såg grupperna, men jag har aldrig känt igen.
Alltså, jag tyckte ju såklart inte att de här människorna på min skola var de coolaste, utan det var ju någonting. De tog ju på sig de kronorna själva.
Ja.
Och jag på något vis förstod att jag hade mindre pengar än dem.
Just det.
Så att jag var ju det fattiga gänget då.
Du var det fattiga.
Ja. Okay. Så till slut så började jag bara skitsamma, så hade jag trasiga kläder på mig, och då kastade de pengar på en och så. Och då kunde man ju köpa mer delikata bollar för lunchrasten.
Ah, nice.
Och sen var jag också den som försökte äta dubbelt så mycket när andra tjejer hade ätstörningar.
För att kompensera.
Ja. Och för att man fick deras oxhjärpar.
Just det.
För det var ju fan god skolmat ändå.
Ja,
men jag tänkte också att det skulle vara en inspiration, men det var jag inte så mycket. Det var nog mer ett avskräckande exempel.
Vill ni höra lite siffror?
Ja!
12 miljoner i budget, spela in 56 och en halv cirka worldwide.
Nice.
La sig på plats 45 året 1995, där vi bland annat har sett tidigare Die Hard 3 som toppade det här året. Vi har även sett Seven som var på ironiska platsen 7 det året. Vi har även sett Braveheart som la sig på nummer 13 och Outbreak som la sig på nummer 14. Nummer 15 hittar vi Heat som vi fortfarande inte har sett.
Oj, bara plats 15. Hade du en fråga 2 också? Eller
ja, det hade jag faktiskt. Jag hade en fråga 2. Och det den kanske vi ska spara på.
Ja, vi sparar inte Patreon.
Vilken tease.
Ja,
det tycker jag. Ska vi gå till frågan
den
då?
Den handlar om oskulden, så bli Patreon.
Och det låter roligt. Gud, nu ska vi bjuda
på. Jag skojar. Men vänta, jag ska säga en sak till. Soundtracket. Vad tyckte ni om det?
90-talet.
Men också ganska mycket 70-tals retro, va? Men det kanske var 90-talet att ha så mycket. Det var mycket.
Varför har jag inget minne av soundtracket?
Det var mycket
väldigt korta snuttar liksom. Väldigt mycket korta låtsnuttar.
Ja, det var väldigt mycket så gitarrmusik,
va? Ja, men mycket gammalt. Alltså jag gillade det rätt mycket, men jag insåg också att jag kanske gillar de här grejerna för att man hörde mycket sånt på 90-talet. Mycket så här Bowie och 70.
Ja, men vad är det? Ja, det är
Kids
den här.
Kids in America.
Ja, men Kids in America
är
70-tal. Den var ju en ny version.
Spännande. Men det var ju mycket den här lite post pop-punk. Alltså,
absolut, men det var
snabb
inte...
Ja, så det är lite 60-tals pop. Ja, och just det, ja. Rolling with the Homies, Coolio.
Ja, jag tycker det var ganska 90-talet, men sen fanns det kanske lite annat gammalt.
Men för att den har ju väldigt mycket så här tidsmarkerat i 90-talet. Den vill ju extremt mycket vara här och nu 90-talet och prata om hur kläderna ser ut, men det var påfallande soundtracket var hälften retro eller så här. Då är de ju 15 år gamla då när den görs, men alltså Kids in America låtar snarare än bara grunge.
Just det kommer lite där. Det är All the Young Dudes där och All by Myself och lite såna.
Fashion, det var flera gamla.
Jag tänkte på att jag tyckte det var jätteroligt soundtrack i alla fall.
Ja,
tänk mig att regissören har med sina favoritlåtar.
Nej, men jag tror att när Paul Rudd, när det är en scen med honom, då spelar de Radiohead. Och det känns ju som att han är en Radiohead-kille till exempel. Alltså jag tror att de har tänkt lite themes.
Men det känns inte sådär, det känns inte exceptionellt. Det känns inte sådär som, om man tänker såhär, Tarantino soundtrack kan kännas som att han har suttit i sin vinylgrotta och hittat sina personer. Det här känns som att det är bara populära låtar.
Ja, men det här är en rolig grej, för Karin Ratchman som har satt ihop det här soundtracket, hon har också satt ihop soundtracket till Reservoir Dogs och Pulp Fiction.
Är det hon? Är det Tarantinos musiktjej?
Ja.
Spännande! Det var intressant att höra.
Så nu kanske ni tycker det är lite bättre.
Nej, men jag tycker att det är bra. Men jag
har länge värdering att det var 90-talet. Jag gillar 90-talet också.
Jag tyckte det var ett väldigt bra soundtrack. Jag tänkte på hur bra det var, men jag tyckte inte att det var... Det kändes inte spännande liksom. Det känns bara som bra låtar.
Det är ju någonting med, men tjej, vi kan prata om kläderna där också i extra materialet sen.
Det gör vi. Ja. Ja, ska vi gå till den?
Det kan vi göra.
Ja.
Ska vi börja med Fanny då? Håller den? Clueless?
Ja, men jag tycker att den håller. Den är inte jätteskarp, men den är mysig. Den är varm och mysig. Den håller, men det är inte kanske den första high school-filmen jag skulle tipsa om.
Ja, Ola Aurell?
Ja, vi har varit så väldigt positiva nu. Jag var egentligen inte så positiv. som jag... jag velade om den skulle hålla, men jag kom fram till att det gör den. Den ger inte mig personligen så mycket. Det här är inte en film för mig. Och jag kände lite grann att min dotter ska nog inte se den här filmen, för jag vill inte att hon ska bli en sån tjej. Jag har lite svårt för den här personlighetstypen. Sådär. Jag gillar inte dem.
De är snäll.
Nej, men den här typen av tjejer tror jag är som Amelie är för er, om man säger så. Då.
Ja.
Det är en typ av kvinnoroll som jag inte trivs med, som jag inte vill att kvinnor ska vara.
Ja.
Men sen så tittade jag lite på de här Jane Austen, eller började titta bara för att ha ett jämförelsematerial. Jag insåg att jag gillar den här mer. Jag tycker att det är roligare att köra Jane Austen-grejen i den här.
Mm.
Och jag tycker att det är ett ganska lyckat möte. Det finns också någon sån här... Det finns något så här kulturhistoriskt intressant att de här Jane Austen-kvinnorna funkar så bra i en sån överklassmiljö i Kalifornien, och att man behöver ändra så lite. Och det finns något, bara det gör det kul att se den. För att de genomför det så konsekvent. De skäms inte för att det här är löjliga, lite så här fjompiga Jane Austen-kvinnor, utan när vi kör det och ser vad som händer. Och så blir det ganska mysigt. Och jag sitter inte och skrattar, men den är ändå kvick och spirituell och underhållande någonstans. Så jag tycker att den håller.
Ja.
Erik Broström?
Jag ska inleda på samma sätt. Jag tycker inte heller att det här är en film för mig riktigt. För att jag ser att den tilltalar och hade väldigt stort genomslag bland unga tjejer när den kom. Men den känns så bra förvaltad av bland annat Amy Heckerling, och jag tycker att den är bra castad och det är bra karaktärer och det är en snygg ton i filmen. Så jag satt och mös igenom hela filmen. Jag tycker att den håller.
Jag tycker väl inte att den håller så där av flera anledningar. Jag har inget direkt nostalgi värde liksom, för mig har den inte det. Sen är den väldigt så den driver med den här så här Californian high school grejen på ett kul sätt. Den driver med TV-serien Beverly Hills och alla andra såna här den typen av produktioner och den typen av karaktärer. Jag tycker att det är ett bra tidsdokument. Man får en så här, man får en tillbakablick exakt hur det var sommaren 1995. Och det är lite kul, men så här, håller? Nej. Nej, det tycker jag inte. Det finns high school-filmer från 90-talet som verkligen håller. Och det finns så här ungdomskomedier från 90-talet som verkligen håller. Jag tycker inte det där liksom når upp ända dit. Så Alicia Silverstone är fantastisk.
Om du skulle tipsa om en film man ska se istället?
I den här typen av, i den här stilen.
En 90-tals high school-film till exempel.
Fan, nu satte du mig på pottan. Men ge mig en sekund.
Absolut.
Så. Men high school-film från 90-tals. Nej, men jag tror Dazed and Confused är ju vida liksom vassare.
Ja, den skulle jag ju välja framför den här alla gånger.
Den kom 93 tror jag.
Ja, 93-94 någonstans. Ja, 93 kan det ha varit. Ja.
Nej men precis, ta den. Se hellre Dazed and Confused än Clueless.
Nej, men jag tyckte den var så supersvår att relatera till. Jag fattade ingenting. Vadå 70-tal? Vad är det?
Jag fattar vad du menar. Mycket, mycket bättre film.
Men summa kardemumma är att den håller då, trots din fällande röst. För då har vi 3-1,
va? Med måttlig entusiasm.
Men jag var inte heller helt frälst, måste jag säga.
Nej, men jag släpper igenom den. Liksom, den är mysig.
För mig är det nog Alicia Silverstone och... Jag vill fortsätta vara hennes... Alltså, det känns lite som när jag träffade Kirsty. Och det älskar jag.
Ja.
Liksom. Jag tänkte mycket på Kirsty generellt.
Som thai, eller? Vad heter det? Vet ni vad vi ska se nästa gång?
Nej.
Nej. Vi ska se en film som gör det väldigt svårt att leka Patreon-exklusiva leken Vem är Arnold? För att det här är Arnold.
Jaha.
Terminator?
Ja.
Två?
Nej.
Ett. Två, vad härligt! Mm. Gud vad kul!
Lite för bra film kanske för podden.
Kanske, vi får väl se. Mm. We will be back!
Yes.
Är det den billigaste filmen vi har sett hittills?
Det kan vara budgetmässigt den billigaste vi har sett.
Den var skitbillig.
Ja, kan det vara. Det ska bli kul att se hur den håller.
Mm. Ja, vi går vidare och pratar vidare om Clueless. Bakom betalvägg. Jag har varit Martin Solomy, du har varit Erik Broström, yes. Du har varit Ola Urell, du har varit Fanny Agazzi och vi hörs nästa vecka. Hej då!
Hej då!
Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.